Vi ber dig, helige Ande, att du kommer med liv och ljus till oss. Vi behöver dig. Vi behöver din mat för våra själar. Hjälp mig med det här, Herre. Det blev ju så att jag fick två söndagar på raken. Eller fick, jag valde. Och då tänkte jag så här, att den här söndagen är temat evigt liv. Vad är det? Och så vidare. Och nästa söndag tänkte jag så här, att prata om att lära sig leva det livet. Och eftersom jag står här nästa söndag också då, så tänkte jag att är det någon som vill ställa en fråga, så är det fritt fram. Så svarar jag på det nästa söndag, om jag kan. En lapp, eller att ni kommer till mig, eller att ni skickar ett mejl eller någonting. Det var kul att pröva det. Vid ett tillfälle så kommer det en man till Jesus. Och det är faktiskt så att han springer fram, faller på knä och säger: gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus säger: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Jag antar att du kan buden. Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans, hedra din far och din mor. Och mannen sa: mästare, allt det har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom, fick kärlek till honom och sa: ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, så kommer du ha en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Jag ska bara hålla lite koll på tiden också. Så, vad är det han frågar efter egentligen? Och vad menar Bibeln, Nya testamentet och Jesus med evigt liv? Är det långt liv? Är det ett kort liv? När börjar det? Det låter ju ordet evigt som det i alla fall inte slutar någon gång, eller hur? Och är liv kontra död? Jesus har ett samtal i Johannes 3 kapitel med en man som heter Nikodemus, som handlar om evigt liv. Då säger Jesus så här: jag säger dig som det är. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus blir konfunderad. Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i livmodern igen? Jesus sa: jag säger det som det är. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött. Och det som är fött av ande är ande. Nya testamentet använder två ord för liv, som jag har förstått. Det ena är bios. Det är det vi har biologi utav. Och det andra är zoe, som är livet ovanifrån. Och när de pratar om det eviga livet så används det ordet zoe. Och det här betyder att vi fött, det som är fött av kött är kött. Det är där vi börjar, så att säga. Så det måste komma in något helt annat. Det är inte så att vi fortsätter det köttiga livet, så att säga, in i evigheten. Utan vi får ett annat liv. En annat sorts liv. Så någonting nytt måste hända. Och det kallar vi då att födas på nytt eller att födas ovanifrån. Det märkliga är ju att Jesus säger att blir man inte född på nytt så kan man inte ens se det viktiga, Guds rike. Ännu mindre komma in i det. Så det är verkligen antingen eller. Och en ganska vanligt sätt att se på liv och död i Bibeln är att liv är gemenskap. Ytterst sett med Gud. Medan död är att vara skild ifrån Gud. Det är det som händer i de första kapitlen i skapelseberättelsen. Adam och Eva körs ut ifrån lustgården och gemenskapen med Gud bryts. Och i den bemärkelsen dör de, även om man då inte dör biologiskt. Och det är till och med så bra att det finns en definition på evigt liv i Bibeln. Och det är Jesus som ger den också i Johannes evangeliet kapitel 17. Han säger så här: detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden och den du har sänt, Jesus Kristus. Så här har vi gemenskapen med Gud som ger liv. Och det som jag tycker är spännande med den definitionen är att det här livet har jag tillsammans med Gud. Det är inget jag har på egen hand. Det är ingenting jag får och har själv. Ibland pratar vi om alltså frälsningen nästan som en sorts försäkring. När vi dör så kommer vi till himlen för att vi har detta. Det kanske är sant på ett sätt, men jag tänker det här med relationen med Gud är det eviga livet enligt vad Jesus säger. Och säger jag, nej tack, jag vill inte ha med dig att göra längre. Då brister det, va? Så Jesus bjuder in oss till ett liv tillsammans med honom. Att leva här och nu. Därför det börjar nu. Det är inget som börjar när vi dör, det eviga livet. Vi tar emot honom nu och livet börjar. Och livet fortsätter här, rakt igenom döden och in i nästa värld, fas, tillvaro eller vad man nu använder för ord. Men det är samma liv nu igenom döden och sen. Jag tänker att det nya är att vi får en ny himmel, ny jord, ny kropp. Som är den kropp och det liv som Jesus fick när han var i graven, satte sig upp på stenbänken, satte fötterna i marken och sa: nu ska jag ut härifrån. Stenen undan och så ut i trädgården. Nu kör vi, sa han. Och vi får del av det, va? Det är ju rätt märkligt. Man börjar fundera på liksom, vad är det här, va? Och att förstå det är ju ha den, vad heter det? Att försöka förstå det är ju inte så fruktbart. Men att tro på det och ta det till sig, det är fruktbart. Man måste inte förstå allt för att tro på det, eller hur? Det händer varje gång man sätter på datorn. Jag tror att det här funkar, men jag har ingen aning om hur. Eller den här lilla manicken, samma sak. Något som har förundrat mig många gånger när jag läser hur Jesus kallar lärjungar och andra, det är att alltså han ställer ju inga krav på ett sätt. Va? Han ställer ett enormt krav på, när han säger kom och följ mig. Men han frågar inte efter liksom, tror du på det? Tror du på det? Tror du på det? Har du skött dig där? Har du hållit buden? Nej. Jag tänker att Jesus tar emot alla som vill komma till honom. Och för mig, alltså det, alltså vi har ju så mycket inträdesprov i saker och ting. Och tyvärr är det även så när man ibland i alla fall när man ska in i en församling. Liksom, lever du ett bra liv? Paulus skriver i Kolosserbrevets tredje kapitel att vi ska söka det som är där ovan, där Jesus sitter på faderns högra sida. Så fortsätter han att säga att ni har dött, men ni har uppstått med Kristus och ert liv är dolt med Kristus hos Gud. Men när han träder fram igen, då ska ni träda fram tillsammans med honom i härlighet. Vi har ett fördolt liv. Det är liksom inte, alltså Gud syns ju inte, va? Men tron får konsekvenser som syns. Men det är ju inte som Gud kommer liksom, här är jag, tro på mig, tror ni mig inte, här gör vi ett under, pang, tror ni nu? Det är som han på något sätt tänker att, ja, vill man inte omvända sig till mig så är det ingen som behöver, jag tvingar ingen. Och därför finns livet i det fördolda. Han ger oss det utrymmet som människor. Det kanske mest kända bibelversen i Nya testamentet kommer här. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Tron är alltså det som började. Gud vill inte förlora oss. Därför gav han Jesus. Han vill ha oss. Och han var villig att betala ett väldigt högt pris för det. Nu ska vi gå tillbaka till den här mannen som kom springande till Jesus. Jag tänker så här. Om man i den kulturen är man och springer, kastar sig ner på knä, så är man ganska desperat. Det finns i några sådana judiska kommentarer om livet och så står det att en man med status, han går långsamt. Han springer inte. För då måste man hissa upp manteln och visa benen. Och det var inte fint då. Idag går det an, va? Så han var ju desperat, mannen, va? Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och i någon bemärkelse hade han ju tro på Jesus, därför han ser gode mästare. Och Jesus säger, varför kallar du mig god? Det är bara Gud som är god. Kanske han underförstått menar, tycker du att tror att jag är Gud? Jag vet inte. Så får han frågorna om buden. Och så säger han, ja, men de här har jag hållit sedan jag var barn. Men det som är lite spännande här är att han var inte nöjd ändå. Jag har hållit buden. Och så märker han, men det är inte nog. Det är inte nog. Ett saknas dig. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga. Så kommer du få en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Så vad är svaret på mannens fråga? Va? Ja. Men vad är det mannen ska göra? Yes. Att ge bort allt han äger är bara för undan det som är hindret. Så det är samma uppmaning som Jesus ger till Petrus, Andreas, Jakob och Johannes. Kom och följ mig. Och de fyra, och även andra naturligtvis, släpper ner näten, lämnar det till Zebedeus, eller vem det nu var, och följer med. Den här mannen klarar inte. Han mörknade i ansiktet och gick därifrån. Och Jesus springer inte efter. Han ändrar inte kraven. Det är inget att förhandla om. Så i detta att följa finns något kompromisslöst från Jesus sida. Jag ska ta upp lite mer av det nästa söndag. Han säger å ena sidan, kom och lär av mig så ska ni få ro i era själar. Men han säger också, den som inte hatar sin far, sin mor, även sig själv, inte värd att följa mig. Ja, det är väl dags att avsluta. Inbjudan från Jesus. Kom och följ mig. Lev med mig. Börja idag. Och vi ska följa hela vägen. Hela vägen. Det är ett antingen eller, men det är en öppen inbjudan till var och en som vill. Och det är livet nu det handlar om, det är inte sen. Va? Eller det, förlåt, det är sen också naturligtvis. Va? Men så, va? Yes, nu och alltid. Det är det som gör spännande egentligen. Att leva med Jesus idag. Inte sitta på ett moln och spela harpa i 10 000 år. Nej, så kommer det inte att bli. Jag får ju vara med honom idag och se vad han gör nu, idag, i vår vardag. Hur han hjälper en med ekonomi, relationer, glädje, sorg. Han omsluter oss på alla sidor idag. Herre, låt ditt ord landa i våra hjärtan. Helige Ande, kom och måla Jesus för oss. Den Jesus som är värd att följa genom allt. Amen.